Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Vattnet går, denna oerhört populära podcast om graviditet och förlossning. Lät det lite skrytigt, tycker du? Ja, det kanske det var också, men jag känner att jag faktiskt måste skryta lite, för ni är nämligen fler än någonsin som lyssnar på det här. Och för det är jag såklart superduper glad. Så tack kära ni för att ni kommer tillbaka. Hörni, har ni precis som jag haft en kompis som man lite halvt på skämt, lite halvt på allvar liksom skapat en sån där pakt av typen: om ingen av oss är gifta före 35 så gör vi det. Eller om ingen av oss hittat någon före 40 så skaffar vi barn ihop. Känner ni igen er? Min gäst, journalistkollega och vän Johanna Garå hade just en sån pakt med en killkompis. Men när de sen närmade sig 40-strecket så kändes den pakten inte lika aktuell och Johanna ställdes inför ett viktigt och stort val. Om det, singelmammaskap och vikten av starkt systerskap ska vi prata massor om nu. Som vanligt så har vi också med oss superduper barnmorskan Gudrun Abascal som kommer med sina smarta inspel då och då. Men nu kör vi igång!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, Johanna, du sitter här med Sam 3 månader i ditt knä, eller din famn. Mm-hmm. Det här var ganska planerat, va?
Ja, det kan man väl säga, i och med att det var IVF. Så då genomgår man ju liksom behandling och grejer. Mm. Så att när jag väl tog beslutet så var det ju väldigt planerat. Mm. Men sen har jag ju aldrig blivit gravid tidigare i mitt liv, så jag visste ju inte om jag kunde. Så jag köpte ett 3-pack med behandlingar och tänkte att det här kommer ju ta tid.
Men vi kan ju också säga, förlåt, hur gammal du är, för det påverkar ju också.
Mm. Nu är jag 41, fyller år i januari. Mm.
Men det gick ändå som smort egentligen.
Ja, och det vet ju du. Alltså, det beror ju inte på ålder, utan det beror ju på hur det ser ut med den här äggreserven. Mm. Och hormonellt, helt enkelt. Man kan ju bli infertil tidigt, så jag visste inte. Men kollade upp och det såg bra ut liksom. Mm. Och jag hade själv satt upp 40 som någon slags deadline för mig själv. Att fanns det ingen man som jag älskade över annat då som jag ville göra barn med, så skulle jag försöka själv.
Mm. Hur tidigt hade du bestämt det?
Alltså, jag tror nästan att det har funnits med länge. När jag ser tillbaka nu när jag liksom ska analysera situationen, så var det nog ett reportage som jag läste. Den briljanta Malin Ros Expressen hade varit och besökt någon sån spermiefabrik i, eller vad heter de? Spermie...
Ja. Det låter som en jätteindustri.
Ja, men det är det. Nej, men det är det i Danmark. Ja. Det finns ju några jättestora. Och då hade hon liksom intervjuat män som gick dit och donerade. Mm. Och jag visste liksom inte hur det funkade innan. Men när jag läste det där reportaget så blev jag rätt nyfiken, och så hittade jag en hemsida till en av de där fabrikerna och gick in och kollade och reggade konto. Och liksom. Det finns ju hur många donatorer som helst, och man kan kolla liksom hur mycket som helst. Man kan få ut hur mycket information som helst. Eller ingen alls.
Precis, men du valde ju att ha öppen profil på donatorn, eller hur?
Ja.
Hur men valde du det?
I början så tänkte jag faktiskt att jag skulle ha en dold profil. Mm. Nu i efterhand så kommer jag inte riktigt ihåg hur jag tänkte faktiskt. För i efterhand så vill jag kunna ge Sam all den information som finns om den här snälla mannen. Som jag har köpt bebisfrön av. Så är det, liksom. Det är så jag kommer beskriva det för honom och för andra barn som frågar. Och när jag väl sökte så vill jag ha någon som skulle vara lik mig. Jag är ju mörkhårig till exempel. Så då vill jag, det var viktigt för mig att jag var en brunhårig. Och sen blev det liksom att jag ville kunna se hans föräldrar och hans farföräldrar. Hur länge de har levt och längd och vikt och vad de har jobbat med och... Det var en lång intervju med den här killen. Emotionell intelligens fick jag fram där också. Jag har bild på honom när han var liten. Och han har skrivit ett brev på 4 sidor. Som visar mig att han verkar vara en väldigt vettig människa. Helt enkelt. Sen är det ju så, han kan ju vara en fullständig idiot. Det finns liksom ingen garanti för det. Men intrycket jag har fått ifrån honom är att det är någon som jag skulle kunna tänka mig få barn med. Liksom.
Kollade du på flera profiler innan du föll för just den här?
Mm, absolut, ja. Herregud. Kollade jag igenom jättemycket. Och man vet, de har ju bara ett nummer eller ett alias. Liksom. Ja. Så man vet ju inte vem det är och man får ju inte kontakta dem.
Just det.
Sam får kontakta när han är 18. Mm. Så får han ta reda på vem det är man vill. Och den här donatorn var också väldigt, i sitt brev skrev han att if you're curious, don't hesitate to contact me. Liksom. Han var väldigt så öppen och skrev att anledningen att han ville donera var att han hade varit på någon utställning om danska familjer, en fotoutställning. Och då hade det varit en kvinna som hade kommit fram till honom och hade haft ett barn i famnen och sagt, kan du ta en bild på oss framför den här bilden? Det är vi som är på bilden. Mm. Och så började de prata då om att hon hade tagit hjälp av en donator. Och nästa dag hade han då anmält sig och gått och donerat. För han ville hjälpa då kvinnor som mig. Mm. Och han skriver i sitt brev, skrev han, so I give you life.
Aha. Så himla fint. Jättefint. Men också tänker jag så himla modigt det här med att bara feel free att kontakta mig när du vill. Alltså det är väldigt...
Hade man inte gjort det själv då?
Ja, jag hoppas det på något vis. Men en, det är modigt ändå, tycker jag.
Mm. Ja. Så finns det såklart begränsningar för hur många han får göra gravida. Alltså ja, man vill inte att det ska komma 100.
Nej, det är det jag
118-åringar.
Så. Plötsligt står de där.
Ja. Ja. Och han är också väldigt tydlig med att jag skriver i brevet då att jag är inte din förälder.
Just det.
Men han ger lite information om så här fungerar jag. Till exempel att om du har svårt att lära dig någonting, draw it, alltså skriv, rita det. För att så tar han in information. Han skriver att han har svårt att bli förälskad. Mm. Han skriver att hans kropp utvecklades ganska sent. Mm. Så liksom, jag tänker en sån här smal liten tonårspojke som liksom inte har kommit in i målbrottet. Så att det finns,
det finns förklaringar. Och, ja.
Så jag ville ha all information som jag kunde tänka mig. Mm. Men sen självklart, det är upp till var och en. Det är många som väljer dolda profiler också. Mm. Eller att de bara bryr sig om hårfärg eller ögonfärg eller någonting. Mm. Och sen i Sverige är det då inte tillåtet med dolda profiler, ska jag tillägga. Utan det här var ju Danmark då.
Hur kändes det då när du hade valt profil och det liksom började bli verklighet, så att säga?
Alltså, när var det jag valde ungefär? Det var under hösten där, vad blir det då, 2015. Men sen fyllde jag 40 då, i januari 2016. Och då bestämde jag mig att jag skulle liksom komma i mitt livsform innan dess. Så jag anlitade en PT och att jag liksom fokuserade på det. Och sen när jag då hade kommit i jättebra form och fyllt 40, då började jag. Och då kontaktade jag... Nej, först ska jag säga att jag gick med i Femmis, det måste vi ju nämna.
Ja, berätta om Femmis kan vi ta här då.
Femmis är en organisation för frivilligt ensamstående mammor som vill bli mammor eller vill bli föräldrar genom insemination eller IVF. Så där gick jag med. Också liksom för att lära mig, det är så många frågor. Ska man ta insemination? Ska man göra IVF? Vilken klinik ska man ta? Liksom, vad kostar det? Och sådär. Så där kan man först vara en voyeur och liksom bara titta och läsa liksom, innan man egentligen pratar så mycket själv. Men sen så bestämde jag mig för klinik och bestämde mig för insemination. Och bokade då ett Skype-samtal med Vita Nova, som heter den här kliniken. Och under samtalet så kom jag liksom... den här sköterskan som jag pratade med. Hon frågade mig direkt så här, har du tänkt på syskon? Och då tänkte jag, ja, nej, 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 herregud, det ska jag inte ha. För då hade jag rekommenderat IVF direkt, sa hon. Vad säger du? Vill du inte ha den där syskon?
Han vill berätta.
Vill du inte ha den där syskon? Så då, när vi hade haft det här samtalet, så körde vi faktiskt, då sa jag det, att jag skulle faktiskt vilja ha ett Skype-samtal till, men om IVF. För jag kanske vill ha, jag vet ju inte det då.
Nej, precis.
Men om jag gör insemination och det lyckas, så då är det inte så stor chans att man kan göra ett syskon, för då kommer jag vara för gammal sen. Mm. Men om man gör IVF, då kan man ju plocka ut ägg nu, som man då kan använda lite senare. Just det. Då finns det en möjlighet till syskon. Och jag hade ekonomisk möjlighet att göra IVF, för det kostar ju pengar liksom. Mm. Så då valde vi det. Och sen, det är ju lite roligt att jag tänkte i mars där att nej, men herregud, jag vill inte ha ett decemberbarn, jag vill ha ett januaribarn, så att han blir äldst i klassen, inte yngst.
Så att jag väntade. Man ska alltid planera och kontrollera livet så mycket man kan.
Så att jag, nej, inte mars, jag väntar till april liksom. Och sen kan jag tillägga då att han kom ju i december såklart, för han kom ju alldeles för tidigt. Så det är så skönt att man inte kan kontrollera livet.
Det är en nyttig läxa.
Ja.
Men nu har vi pratat mycket om liksom så här, att ta beslutet rent så här, och vara vilken klinik och hit och dit och sådär. De mer liksom, så här, omständigheter, liksom tekniska omständigheter. Men hur var det liksom känslomässigt också att bestämma att jag gör det här själv?
Alltså, och då vill jag vara tydlig att jag inte representerar alla i Feminist, inte alla ensamstående. För det är ju många, för många är det en jättestor grej det här. Medan för mig var det liksom att självklart ska jag försöka få barn. Mm. Jag är yngst i min familj, så att jag har aldrig haft några småsyskon. Och aldrig haft någon liksom längtan efter barn. Så. Utan jag har levt livet, rest mycket och sådär. Och nu var det liksom den biologiska klockan faktiskt. Jag hade kunnat vänta 10 år. Det gick liksom inte att vänta längre.
Nej.
Så för mig blev det bara, ja, nu ska jag göra det här. Och så testar vi om det går. Och så, sen är jag nog lite som människa också. Att jag inte liksom funderar så himla mycket.
Grubblar inte sönder dig liksom?
Nej, jag gör inte det. Och jag kommer också från en familj där jag är uppvuxen med en ensamstående mamma.
Ja, för det tänker jag måste påverka.
Absolut.
Jättemycket.
Jag såg din ju att förebild, det gick. Liksom. Jag såg ju att det gick. Hon var ensamstående med 3 barn. Och sen hade hon ju pojkvänner och liksom, hon har haft en särbo sedan jag var 7 år. Men det gick att lösa det själv. Det var inte så problematiskt för mig. Jag har ju aldrig levt i en kärnfamilj.
Nej.
Så att just att ha en man vid min sida är liksom inget tvång för att vara lycklig. Lite så.
Precis.
Så för mig blir det som att säga, nu ska jag göra det här. Och så börjar jag med det och sen så nästa steg det och sen så, ja, nu ska jag ta sprutor här, nu ska jag ta spruta igen och så bara det blev snarare. Så att jag hade kunnat vänta som sagt i 10 år. Det är för orättvist, den där biologiska klockan.
Men det känner jag också. Alltså, kanske inte med mitt första barn, då var jag nog väldigt sugen. Men nu med det andra känner jag snarare så att jag hade nog egentligen gärna väntat lite till. Men man har ingen val.
Nej.
Om man vill ha fler
och
barn.
Mina absolut närmaste, de har ju liksom stora barn. Ja. Eller stora, stora. De har ju liksom mellan 9 och 3.
Vad fanns det för orosmoln liksom, kring allt det här?
Att jag inte skulle lyckas, såklart. Mm. För någonstans har det alltid funnits ändå att man känner sig lite utanför.
Ja.
Att jag vill ju också bli mamma. Jag vill ju också gå igenom en förlossning och såklart. Graviditet och sådär. Så det var det främsta. Och sen att barnet skulle vara sjukt, såklart.
Ja.
Och missfall. För det kan jag säga att jag tog inte ut någonting i förskott. Så till och med när jag liksom kissade på stickan och det blev liksom bevis då på att jag var gravid, då kunde jag inte glädja så mycket liksom, utan var så här, jag är gravid just nu men det vet man inte hur det är imorgon.
Nej, precis.
Och så hade jag så många kompisar som har fått missfall.
Ja.
Så att, det var väl liksom först nästan vid kubben, tror jag, som jag slappnade av lite. Och då började jag liksom läsa och kolla dokumentärer och sånt. Men nu var jag liksom ända på slutet så var det så här att så, man vet inte om det blir någon bebis eller inte. Jag försökte verkligen liksom så här, hålla det borta. Mm. Man har läst om så många som så här, får missfall i veckan innan.
Man lever ju hela tiden med en sån övergripande terrororo liksom. Så är
men,
det ju bara.
Men kubben var ju härlig med att jag är ju äldre och då är det ju större risk. Ja. Men när hon sa att det var så här, det är en chans på 16 000 eller vad det var hon sa, jag bara jublade.
Ja, skönt.
Liksom. Så då vandrades jag ut lite i alla fall. Och då kunde jag också säga till mamma. Jag hade inte berättat något för min mamma.
Alltså hon visste hon, men hon visste ingenting?
Hon visste ingenting. Hon är lite sur på det efterhand, har jag insett.
Hon kanske ville stötta genom vägen.
Ja, för jag har varit väldigt öppen med mina vänner och informerade även mina 2 bröder om att jag skulle inleda den här processen. Men jag tänkte min mamma, hon skulle ringa då varje dag och jag orkade inte med det där liksom att nej, det är jag inte. Nej, du vet.
Nej,
jag ville inte. Jag tänkte att jag berättade för henne när, om det väl blir någonting.
Ja. Har hon sagt någonting utifrån det här då, att hennes erfarenheter kan vara ensamma mamman? Jag vet inte om man gillar man det epitetet, ensamma mamman? Det låter lite trist liksom.
Och jag tycker det ordet ensam det är fel på.
Ja, det är det jag menar.
Mm, för det, ensam är negativt.
Ja, det är ju det. Det har ju en negativ klang.
Ja.
Mamma med, vad ska jag säga?
Ensamstående mamma för
vad? Ja, alltså, singelmamma.
Singelmamma.
Mm. Har hon haft några liksom råd eller liksom, har hon varit extra orolig kring det?
Nej, tror jag. Hon är bara lite förbannad på att både jag och min bror väntar så sent.
Som alla morföräldrar med andra ord.
Ja, nej, men hon har ju hunnit bli liksom mycket. Hon har blivit gammal så att hon kommer ju inte hon orkar inte springa med dem sen.
Nej,
så det tycker jag, det är klart att det känns tråkigt. Men nej, annars så är hon en så himla stark kvinna liksom. Så det har, hon har bara varit positiv. Liksom.
Mm. Härligt. Men du måste också fråga, genom alla de här, om man tänker utifrån kärnfamiljen, eller om jag tänker utifrån min egen situation då, så var ju liksom Simone var ju med mig på alla, du vet, besök på barnmorskemottagningen, alla ultraljud och du vet, hålla handen, allt det där, dela alla de här grejerna med någon och så. Var det något som du reflekterade över, liksom att du gjorde då på ett singelmamma-sätt?
Nej, för jag var aldrig ensam.
Du var aldrig ensam?
Nej.
Du hade ändå med.
Jag hade min lilla hejaklack, som var en gemensam WhatsApp-tråd som fick, de får fortfarande så här information nästan dagligen. Så att jag hade med mig, jag hade ju bestämt mig tidigt att mina 2 närmsta kompisar här uppe i Stockholm, jag är från Göteborg egentligen, men de skulle vara med mig på förlossningen. Och sen blev det så att en av dem skulle befinna sig i Thailand under 3 veckor då. Så att, det blev ganska givet att det var denna Anna då som skulle vara med mig och att Lotta skulle åka bort. Men sen när han kom tidigt så kunde ju båda två vara med. Just det. Så att en av dem var alltid med mig på ultraljudet och hos barnmorskan och sådär. Så jag var aldrig ensam.
Fantastiskt.
Ja, det, och sen är det väl så, jag har ju varit singel ett tag, va? Så att jag är rätt är van vid att klara mig själv.
Ja.
Så det var liksom inget konstigt. Och det är samma som nu. Det är inte så konstigt.
Mm.
Så att jag är så van vid att klara mig själv. Och så be om hjälp när jag behöver det.
Ja, för det, men det måste väl ändå vara lite nyckeln, tänker jag. För många, och det vet jag själv också, jag var ju också singel i många, många år. Och hade också tankarna på att, ja, men händer det, träffar jag inte någon så får jag väl göra det här själv då. Nu hade jag ju turen att träffa Simone. Men då tänkte jag ofta på det där liksom att våga be om hjälp. Vi är liksom inte så vana vid det i vårt samhälle.
Nej.
Direkt. Men du är ändå bra på det.
Ja, och sen har jag ju också förstått vilka mina vänner är under den här processen. Vilka man kan räkna med. Och det är så många som har liksom glatt sig så för min skull och liksom hejat på mig och sådär. Så att jag har inte haft någon enda negativ erfarenhet överhuvudtaget. Ska jag säga.
Det är ju fantastiskt. Ja. Och inga liksom direkta fördomar du ställts mot eller sådär?
Nej, och sen är det så. Jag har ju sållat ganska bra bland Facebook-kompisar och bekanta. Liksom. Mm. Att jag... De jag har nära, de är vänner liksom, som unnar mig detta.
Vad skulle du säga är viktigast att tänka på om man beslutar sig för att skaffa barn på, så att säga, egen hand?
Ja, om man ska generalisera så, och grunden till för att det ska bli bra, tror jag, är att ha ett stort och bra socialt skyddsnät. Att man har någon god vän eller ja, vem som helst som jag kan ringa upp när som helst på natten, på dagen, på helgen. Och så kan också kanske avlösa mig, att jag får någon form av egen tid, kunna ta en promenad, få låsa toalettrummet och badrummet, få vara ensam ett tag utan att känna mig stressad och behöva göra. Det är för mig, när jag har pratat med de kvinnor, att få egen tid och få tid att reflektera över min situation och känna mig trygg i att det finns någon annan som kan hjälpa till.
Du åkte ner och gjorde IVF och det gick ju väldigt bra för dig.
Japp. Fast det man gör är att man stimulerar i äggblåsorna då, med sprutor. Och sen så tar man en ägglossningsspruta så att, liksom att alla ska släppa på samma gång. Och så suger man ut dem. Och det såg jättebra ut. Det såg ut som att jag liksom skulle ha så här 10 ägg. Och jag var så här, det här kommer bli grymt. Och sen när jag väl kommer fram. Och jag tyckte det gjorde jätteont att ta ut äggen. Men det är inte alla som tycker. Och hon fick bara ut 3. Så då vet jag att jag kände mig så, jag var så himla besviken på hur värdelös jag var. Och bara fick liksom 3 stycken ut. Och det var då på en måndag. Och sen så får de där 3 små äggen då hänga med spermierna i en liten burk över natten. Och sen så får man då ett meddelande om hur många det är som har blivit till embryon då.
Mm.
Och då sa de att ja, vi har 1 bra embryo här att stoppa tillbaka, så att du är välkommen på onsdag. Så det var 2 dagar senare. Och då visste jag att den kan ju dö. Så att jag kan ju sitta där på tåget och åka dit, och så kan det vara så att vi inte har någonting att stoppa tillbaka. Men när jag väl kom dit så sa hon att vi har faktiskt 2 stycken.
Aha,
så att det har varit prima här sen vi ska sätta tillbaka. Och så gjorde de det. Och sen började man ju ta lite andra hormoner och sånt. Gulkroppshormon och sådär. Så att det ska fästa och sådär. Det ska jag säga också att jag kände inte av, jag vet inte om jag är särskilt hormonell, men jag kände inte av sprutorna. Det är många som mår dåligt.
Ja,
eller många ska inte säga, men det finns ju folk som mår dåligt av att ta sprutor och sådär. Jag kände faktiskt inte av alls. Men sen när jag väl har liksom satt tillbaka och börjat ta hormoner, så då vet man liksom inte vad det är som alla symptom man har. Är det på grund av att jag stoppar upp den här tabletten i mutti 3 gånger per dygn? För brösten är ju spända och jag är svullen och sådär. Beror det på hormonerna eller beror det på att jag faktiskt har blivit gravid? Det vet man inte. Men sen kissade jag på stickan och då var det 2 linjer. Det är inte bara en.
Det är så coolt att det gick... smidigt ska man väl inte säga, för det finns ju smidigare sätt att bli gravid. Men verkligen.
Ja.
Vad skönt.
Nej, och det är det andra sättet att bli gravid. Herregud, jag skulle aldrig gå ut och lägga med någon på krogen.
Nej, det måste vi ju prata lite om också. Att det har ju, nu vet jag inte hur utbrett den saken är. Nej. Att man liksom, det finns ju lite myter om att man åker Silja Line och ligger med första bästa.
Hellre förälder ensam än med någon jag inte älskar. Och som jag vill leva med hela livet. Ja. Eftersom jag vill inte skilja mig och bara få ha mitt barn 50% av tiden.
Precis.
Så skaffar jag hellre barn själv. För jag är helt övertygad om att jag kommer skapa en bra familj och en tillvaro för honom. Med jättemycket kärlek. Även om det inte är från liksom en biologisk pappa. Mm. Liksom. Utan jag har så mycket vänner och familj runt mig som kommer ge honom kärlek.
Hur var det som gravid då?
Ja, vi har ju pratat om det här till ganska vana känsliga lyssnare på att det var toppen.
Provocerande
graviditet och förlossning. Jag mådde bra, förutom den här oron då, att det kanske skulle bli missfall. Så kände jag liksom inte av det. Jag åkte med mitt jobb till Frankrike när jag var i vecka 8, under fotbolls-EM.
Just det.
Och kunde ju då inte berätta för någon. I rosé, i Vinland. Land. Så det var faktiskt någon kille som, jag hade tackat nej till rosé 2 gånger. Så var tredje
det är något
gången,
som
så
inte stämmer
du
här.
Fattar eller? Och han bara, ja jag fattar. Ja. Men de andra märkte det inte ens.
Nej.
Och
det mest män.
Liksom inte, ja. Och jag var lite svullen, men liksom, de har ju aldrig sett mig i bikini förut.
Nej.
Så att, de har ingen aning hur jag ser ut. Så att, nej jag mådde bra. Jag hade lite illamående. Där någon gång tror jag, vecka 7, 8, 9. Men det var ju aldrig så att det inte hindrade mig från att leva mitt vanliga liv eller sådär. Eller komma upp i sängen, utan att jag mådde bra. Var lite sugen på Piggelin typ.
Aha,
men Piggelin. Annars så...
Och sen fick du avsmak på kaffe, nämnde du innan vi började spela in här.
Ja, plötsligt var jag, tyckte jag det var det äckligaste man kunde dricka, kaffe. Det var blä.
Det var blä.
Blä.
Nu är det gott igen.
Ja verkligen. Men sen fortsatte jag, i och med att jag hade gått hos en PT då för att bli i toppform till min 40-årsdag, så fortsatte jag gå sen. För jag insåg att jag kommer behöva ha stark rygg och sådär. Så jag höll igång det. Och jag undrar, eller jag tänker att det kan jag ha hjälpt till. Ja. Att jag mådde så bra.
Säkert.
Att vi körde styrka då. Så jag hela tiden, och det körde jag ända in till bara 2 veckor före förlossningen. Faktiskt. Och sen började jag även på gravidyoga. Tyckte jag var jättebra. Och gjorde yoga hemma också. Gravidyoga via liksom
framför
på internet.
YouTube, typ. Ja. Det är bra tips.
Ja, men sen, herregud. Det var ju, det kunde jag göra för att jag inte mådde dåligt.
Jo, precis. Nej, men absolut. Alla får ju utgå från sin situation såklart. Men just det där är så himla bra att det finns så mycket alternativ att träna hemma, tycker jag.
Ja, verkligen.
Verkligen. Och
hur jag var som gravid. Jag läste massor. Jag är liksom lite control freak där. Så att, och sen måste jag säga att det är din podd.
Yay!
Den har ju liksom hängt långt innan jag påbörjade det här. Så har jag lyssnat. Och jag gillar verkligen det här att man får reda på att en förlossning kan gå precis hur som helst. Mm. Framförallt, eller till och med om mamman får 2 barn så blir det olika varje
precis.
Gång. Så att jag läste på massor och kunde massor. Anmälde mig till profylaxkurs. Läste och kollade på dokumentärer. Jag vet att du och jag pratade om det här. En belgisk dokumentärfilmare som åkte runt i 9 olika länder i världen. Mm. Så fick man vara med på förlossningar. Otroligt fascinerande. Mm. Liksom. Så att jag kände mig pepp inför min egen då.
Mm.
Och just det här att det kan gå precis hur som helst.
För det kom ju lite tidigare än väntat, med andra ord.
Ja. Jo, det är det.
Berätta.
Då hade jag varit hos barnmorskan måndag den 5 december.
Och ditt due date var?
10 januari.
Just det.
Och det är ju så, man är äldre, man är kvinna och man ska ha en pojke. Det här kan du kolla med Gudrun. Att då är det större chans att man går över tiden. Så alla min barnmorska bara, nej du kommer inte gå för, kommer inte komma tidigt. För jag var lite orolig för julen där, för då skulle jag åka till Göteborg 21-26 december.
Just det.
Så då var jag tvungen att ha en backup-plan. Liksom,
ja, för dina kompisar skulle ju vara i Stockholm då.
Ja, ja. Så att, jag fick kolla med min svägerska om hon kunde hänga med mig om det skulle ske i Göteborg då. Och jag ville inte det. Om det var någonting så ville jag liksom, det kan få gå hur som helst, men jag vill vara i Stockholm då. Jag vill kunna vara hemma först och sen åka till ett sjukhus här och liksom, ja. Och det var på måndagen då, så träffade jag min barnmorska på förmiddagen och sen på kvällen så kände jag bara att nej, men det här, nu känns det konstigt. För han sparkade väldigt mycket i magen. Min mage rörde på sig. Mm. Det såg man liksom utifrån under hela tiden. Men här var det liksom som att, sammandrag antagligen då. Och jag blev orolig och jag kände att nu lägger jag mig i sängen och ligger still här. Så ska vi stoppa det här som håller på att ske. Och fortfarande mina kompisar bara, nej, det är ingenting, det är ingen fara, sådär. Men de lyssnade ändå på mig. För sen på torsdagen så kom då Anna och Lotta hem till mig. Och så pratade vi igenom allting, okej? Okay? För jag kände att jag kände mig inte förberedd, jag är inte färdig, han kan inte komma nu. Så då pratade vi igenom, liksom, vad förväntar du dig av oss? Hur vill du att vi ska bete oss? Prata igenom rädslor och hur ska vi kommunicera med barnmorskan etc. liksom. Och det var, de tänkte ju fortfarande att han absolut inte skulle komma, utan nej, de ville bara att nu hämtar vi skötbordet, liksom. Nu hämtar vi liksom sängen och nu gör vi allt. Och så hade de med sig lite paket, så det blev en sån här mini baby shower liksom.
Söta.
Och det är en lite rolig grej var att några kompisar har haft sån här vattenavgång där det liksom har splashat liksom, och man har hört om bassäng i liksom sängen. Mm. Och då fick jag en hänga på det. Så jag var så här, vad händer om jag så här vaknar och ser en bassäng i min säng? Och sen måste jag åka till sjukhuset. Alltså det kommer vara skitäckligt i sängen när jag kommer tillbaka med intorkat moder eller vatten, fostervatten i sängen. Så det blev en sån hang up. Så de hade köpt då den här lilla mini baby shower och köpt en sån här kiss lakan, du vet.
Tänkt på allt.
Ja,
så fint.
Sånt pyttelitet, men det hade jag ändå liksom lagt in i sängen. Mm. Och sen de följande dagarna sen så fredagen och lördagen så började jag laga mat. Av någon anledning så började jag laga piroger som jag fryste in. Pannkakor som har fryst in. Jag städade och skurade golv och grejer liksom. Antagligen bonade då.
Ja, visst.
Och sen mycket riktigt så gick ju då vattnet natten mellan lördagen och söndagen. Och då var det klockan 3 på natten.
Precis som du hade förutsett nästan. Eller liksom...
ja, fast i mitt huvud så tänkte jag ju också att men det här, nu lugnar jag ner det här. Om jag bara tar liksom, det ska ju inte, han ska ju inte komma nu. Och så vaknade jag klockan 3 av att nu kissade jag på mig. Liksom. Vad är värdigheten i det här? Liksom? Nu har jag fått må bra här i 8 månader. Nu kommer sista månaden då jag ska hålla på och kissa på mig och sånt. Väldigt jobbigt. Så jag gick upp på toa. Och så tänkte jag ändå att om det här nu är så att det faktiskt har satt igång. Då har jag hört på Ninas podd bland annat. Att man ska sova. Så ska man vila. Det kommer ta lång tid. Så det gick jag la mig igen. Och hinner ju liksom knappt liksom blunda innan jag kissar ner mig igen. Och det är ju inte kiss såklart utan det är ju fostervatten då. Sätter mig på toa och det bara rinner och rinner och rinner. Och jag tänkte, vad gör jag nu? Jag kan ju liksom inte gå ut och hämta telefonen i vardagsrummet. För att då kommer det bara helt blött överallt. Men fick i alla fall liksom ta en handduk och så ringde in. Och då sa de att vi ville att du kommer in. Men att det var så tidigt då. 35,4 tror jag det var. Mm. 35 plus 4 säger man väl.
Just det.
36 veckan. Mm. Och sen när jag väl kom in så sa de att du får bli kvar här. Och sen var jag kvar i 8 dagar på Danderyd med Stockholm.
Mm. Allt som allt får vi säga.
Allt som allt.
Ja, precis. Ja, vad hände sen då? När du var där? Ringde du dina kompisar ganska direkt eller?
Det är ju för roligt att de har ju sjukt dåligt samvete för det. För plötsligt har de börjat hålla på telefonen. Alltså inte ljudlöst utan ha på telefonen. Men Anna lyckades ändå liksom sova igenom samtalet. Men grejen var ju att om det var någonting jag hade oroat mig för så var det hur gör jag hemma? Hur ska jag liksom ta, hur ska jag klocka verkarna? Hur ska jag liksom, ska jag någon komma hit först eller ska vi ses på sjukhuset? Och det behövde jag aldrig bry mig om då, ja, för jag hade ju inte ont. Jag hade några liksom lite liksom små verkar, men jag kunde liksom ta en taxi. Jag hade ju inte hunnit packa min väska.
Nej.
Utan jag rofsade ihop lite saker. Och så satte jag mig i en taxi och åkte in. Och så blev jag ju kvar.
Mm.
Och då hade jag ju skickat meddelande till dem, båda två. Om att jag åker in nu. Och sen blev jag ju som sagt, jag fick ligga med, de kollade hans hjärtljud och sådär ett tag. Och så skulle kolla om det verkligen var så att det var fostervatten. Och det var det. Och jag var öppen en centimeter. Så vanligtvis blir man ju hemskickad då. Mm. Om vattnet har gått. Men i och med att han var prematur så är de så rädda för infektioner.
Just det.
Så då blev han kvar. Och då fick jag något slags, då var det fullt tror jag. Så att jag fick något sånt temporärt litet rum. Och då minns jag att då hade jag kraftiga verkar.
Mm.
Och rätt täta. Och ringde efter ett tag på att jag ville ha liksom smärtstillande och sådär. Och när jag ligger i det här lilla temporära rummet så kommer ju Anna och Lotta dit då. Och liksom helt så här, klockan är 7 på morgonen, en söndag. Och de liksom har skyndat sig dit. Men sen får vi vårt rum och då lugnar det såklart ner sig. Ser det med verkarbetet att det, när man väl kommer fram till sjukhuset så lugnar det sig ofta. Att man liksom slappnar av tror jag. Nej, och sen hade vi vårt underbara rum där med sån här hörnsoffa. Och hängde hela söndagen. Och bara liksom, som jag sa till dig förut, det var lite som kollo. För då hade jag ju inte ont.
Nej.
Längre. Men de skickade inte hem mig. Så då började vi kolla på lite The Affair hade vi ju sparat. Så vi skulle börja kolla på tredje säsongen på The Affair. Och det gjorde vi. Och de hämtade mat till mig. Och när jag väl hade ont så hämtade de såna här värmekuddar.
Mm.
Så värmde de dem. Så jag hade liksom två stycken.
Väldigt ompisslad.
Ja. Så fantastiskt. Jättemysigt var det.
Jag ska berätta att det bara glittrar i Johannas ögon när hon berättar om det här. Så det verkar som en riktigt bra upplevelse. Vad hände sen då när det började hända något igen?
De såg att jag hade någon slags infektion i kroppen. Så att jag fick antibiotika med dropp.
Mm.
Ganska snabbt. Jag fick i alla fall dropp som de kom in och fixade med jämna mellanrum, vilket var otroligt jobbigt tyckte jag när det liksom på natten och sådär när jag ville sova. Att de skulle in och ändra det där droppet. Men jag mådde mestadels bra. Jag fick smärtstillande för att sova. Jag fick även Bricanyl någon av de där nätterna som ju då är avstannande. Och sen var det en stor grej var att jag fick ont i ryggen. Jag fick ont i övre delen på vänstra flanken på ryggen. Jag tror att det kanske hände när jag var övermodig och gjorde lite yoga. Så fick jag liksom lite ont och det kändes som att det var en nerv som var i kläm.
Mm.
Så att när då värkarna kom så kunde jag liksom hantera det med, jag hade två värmekuddar där framme, där nere. Och sen hade jag tens på ryggen. Men det gjorde fortfarande så himla ont i ryggen. Så det var liksom inte verkarna som gjorde det ondast, utan det var den här verkan i ryggen. Och då blev jag orolig. Inte minst för att man så här, ibland hörde man ju så här skrik, i och med att vi var där så många dagar.
Mm.
Så hörde man ju sådana vrålskrik från kvinnor som hade väldigt ont. Och jag tänkte, hur ska jag kunna hantera det här? Jag kan hantera alltså verkarna, den smärtan. Men jag kommer inte kunna hantera det där uppe i ryggen. Så det gjorde mig riktigt orolig faktiskt, hur vi skulle lösa det där. Vi testade akupunktur, vilket var helt värdelöst på mig.
Mm.
Hon satte det i ryggslutet och då var det som att någon av de där nålarna satt väldigt fel. För det var så fort jag rörde mig, bara aj, 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 aj. Det var som att det var en nål som pickade mig liksom.
Mm.
Så det funkade inte alls på mig. Så jag körde ju på Alvedon och sånt.
Mm.
Mest, och de där värmekuddarna som mina älskade vänner bytte ut hela tiden. Och sen jag badade. Och duschen tycker jag var fantastiskt. Då hade jag inte ont.
Mm.
Kunde stå där med munstycket och bara ta liksom, med varmvatten på där det gjorde ont.
Mm.
Och så körde det inte ont. Men man kan ju bara stå där. Sen var ju benen var ju röda.
Nej, det är
värme. Liksom. Jag kunde duscha hela tiden.
Det är jobbigt att stå upp också hur länge som helst.
Ja, fast jag hade en pall där. Men, ja. Så att, till slut så när på tisdagskvällen. Jag var för övrigt väldigt nöjd att han inte kom på Lucia.
Jaha.
Jag tänkte att om han föds på Lucia, då kommer vi liksom behöva fira honom innan dagisfirandet klockan 7. Så jag var sjukt nöjd att vi liksom höll ut. Ja, men det kom igång där på tisdagskvällen på Lucia. Och då satte de epidural.
Mm. Ganska direkt eller hur tidigt?
Alltså jag har gått igenom min rapport här nu inför det här programmet. Och den sattes vid 9 och sen hade de skiftbyte. Då förstod de att nu kommer barnet komma liksom. Den här natten kommer det komma. Och då ska jag säga att då var jag lite, i och med att vi hade varit där så länge så hade jag ju gått igenom i princip varenda barnmorska som fanns på den där. Just det. Så jag önskade att jag kan väl få någon som jag har haft innan. Som jag känner igen. Men då kom underbara Mette in i rummet. Jag tänkte, jaha, nej men då får jag väl ta henne då. Hon var nästan jämngammal med oss. Men sådär, och visade sig vara världens bästa barnmorska. Mm. Och liksom rent, som man klickar personlighetsmässigt med också. Och hon fattade mig. Hon läste mitt förlossningsbrev. Och förstod att jag var rädd för den här smärtan i flanken på ryggen. Mm. Så hon fyllde på den här epiduralen varannan timme. Hela processen ut. Så jag hade ju aldrig mera ont sen. Mm. Jag kunde se på monitorn att oj, 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 nu kommer vi upp, nu kommer det här. Och så kände jag ju ett tryck, men jag hade inte ont.
Det låter så drömmigt.
Det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. För jag var öppen för allt. Innan var jag så här, ja, jag kan testa utan smärtstillande, men jag kan också säga till mig innan det är för sent att ta något. Liksom. Ja. Men är den här Mette, för det var, funkade så himla bra. Och jag fick värkstimulerande då. För då, enligt Anna och Lotta, så var det för att den här infektionen jag hade i kroppen. Att nu när han blev 36 plus 0, alltså då han var färdigbakad i princip. Mm, då skulle de ta ut honom. För han mådde bra, han mådde skitbra. Men det är så, själv är man ju, man uppfattar inte allt.
Nej, gud nej.
Nej, så det är väldigt bra att jag hade dem. Så att,
två stycken dessutom. Ja. Så blir ju liksom fyra öron.
Lotta har ju inte väg i Thailand, så jag hade ju två som kunde gå om lotten alla de där dagarna.
Perfekt.
Ja, det var perfekt. Men i alla fall så fick jag ju värkstimulerande också då. För då var jag öppen 3 centimeter först, där jag fick epiduralen. Och sen var jag helt öppen någon gång vid 2, tror jag. Så jag har faktiskt tagit en bild på när tjejerna ligger och sover där i hörnsoffan. Och jag står vid ett ståbord liksom, och försöker få honom att sjunka ner då, och öppna mig. Och typ ha datorn på, kolla lite The Affair och sådär. Men jag kände ju ingenting, så det var ju helt fantastiskt.
Så skönt.
Ja. Men när jag var helt utplånad den där tappen och jag var helt öppen, så nu börjar vi. Så då fick vi väcka de där två. Och då var det först pallen, för den hade jag önskat då att jag skulle få testa den lilla pallen. Då fick jag en, det var svårt att bestämma vem ska sitta bakom och vem ska sitta bredvid. Men då, det var deras massageteknik som fick avgöra. Mm. Lotta hade mer sån här mjuk och lugnande massage, medan Anna var mer hård. Vilket också kan vara skönt ibland. Men, ja. Så hon fick kolla sugröret med liksom, drycken vid sidan om istället. Men det negativa med att vara helt... jag kände ju ingenting ner till. Var ju att jag inte kände hur jag skulle krysta.
Ja, just det.
Så det är ju det stora minuset. Ja. Så när jag sitter där på stolen liksom, och ska försöka, så säger de, ja, du får kolla, alltså, gör som du gör när du bajsar. Liksom. Ja. Och jag gjorde det, men... Hon såg ju ganska snabbt att jag tryckte fel. Och sen så blev jag ju liksom helt illa i ansiktet. Alltså att jag tryckte så att jag fick nästan ont i tinningarna. Mm. Så efter ett tag där så då drog de fram den här draglakan heter det va? Alltså en handduk. Så att undersköterskan höll i en handduk och så fick jag dra i den. Samtidigt som jag tryckte. Mm. För att det ska liksom få en att trycka rätt då. Mm. Men jag tyckte inte det funkade heller. Så efter ett tag då var jag helt slut och hade ont i huvudet. Så då fick jag lägga mig och vila i sängen. För att liksom få tillbaka mina krafter. Och då minns jag att de snackade liksom. Så de andra 4 personerna i rummet, de pratade om karriären och liksom livet. Och jag låg där och lyssnade på dem. Och jag somnade inte, men jag låg och samlade krafter. Det var supermysigt. Mm. Liksom.
Det pågick något slags liv.
Precis.
Runt omkring.
Och jag fick reda på varför Mette blev barnmorska och hur, du vet, massa roliga saker. Och sen så väckte de mig, eller liksom så här, ja, nu kör vi igen. Då fick jag vara kvar i stol i sängen. Men de reste upp det som, liksom, som en stol, lite som i amerikanska filmer. Men att jag fick såna där fotstöd. och liksom skulle trycka ifrån på dem då. Och det funkar inte så jäkla bra det heller riktigt. Och det där lakanet skulle också hålla på att dra i liksom. Så det blev rätt utdraget allting. Och framåt 6-tiden på morgonen så kollade de med läkaren. Och läkaren gav okej, okay, hon kan krysta lite till ändå. Men de tog in en barnmorska till som stod och tryckte på magen.
Just det.
Har du varit med om det?
Nej, jag har inte varit med. Jag har hört talas om att det är...
I och med att jag inte hade ont någonstans så kunde jag ändå vara ganska klar. Mm. Jag hade Lotta och Anna på varsin sida av mig liksom bakom huvudet för att de inte skulle behöva se in i Mutti. Och sen hade jag då Ulrika barnmorskan som stod och hängde på mig. Och liksom så fort jag fick en krystvärk så tryckte hon ju med all sin kraft på magen. Och jag tänkte, det här är helt surrealistiskt, det här måste jag komma ihåg. Att det liksom, här står det 1, 2, 3, 5 kvinnor runt omkring mig och liksom hjälper mig att föda. Mm. Men vi körde 2 krystar med Ulrika som tryckte på min mage och progress, men ändå till slut beslutade de att nej, men nu måste bebisen komma ut, nu har vi hållit på för länge. Mm. Och då hörde jag ordet sugklocka liksom i rummet. Jag trodde att nu blir det kejsarsnitt då, nu ska de ha ut ungen. Mm. Men jag hör ordet sugklocka och då har jag en kompis i Norge som har blivit totalt förstörd där nere på grund av sugklocka. Så då, den där handduken var borta, stöden var borta. Så jag plötsligt så tog jag bara mig själv så här under benen. Armkrok under mina 2 ben. Och tryckte. Och Mette bara, ja, precis så, precis så. Du ser honom, du ser honom. Vill du känna på huvudet? Och jag bara, nej, det vill jag inte göra. Och hon bara, okej, kör en gång till, för då kommer han. Och så gjorde jag det. Att jag liksom
så coolt.
Gjorde det bara själv. Ja. Så det får mig att fundera på, jag kanske borde ha gjort så där mer från början. Det var som att då blev det att jag hittade rätt.
Ja.
Exakt.
Men det är svårt att veta innan.
Det är svårt
du
att veta
har aldrig fått barn innan.
Jag hade ju kanske tryckt ut. Jag hade kanske gjort mycket arbetet trots att det inte säkert kändes som att jag gjorde. Jag kände mig lite värdelös.
Den där lilla motivationen med sygklockan som, ja, som satte fart på dig. Liksom. Ja.
Och då det roliga att hon hann ju lägga en sån där blockad, prudensblockad, vad heter det? Bäckenbottens bedömning, ja, då. Mm. För att sugklockan skulle in där och ja, den skulle vira runt med den där. Men den hann ju knappt verka innan jag liksom tryckt ut honom själv då. Och sen kom han ut då, och upp på bröstet och jag kan se i förlossningsrapporten att han hade navelsträngar runt halsen. Okay. Men det märkte jag inte ens att de tog bort. Och han kom upp och skrek ganska snart. Men hade så här gurgliga ljud. Men det har de ju. De har typ fostervatten i lungorna. Och det här vet jag eftersom Lotta fanns så bra att hon filmade. Mm. För det hade jag bett om. Om någon bara känner att det går så filma gärna uppifrån då. Och jag är så glad. För jag har ju liksom 1 minut där. När han kommer ut och kommer upp på mitt bröst och ligger där då. Och är liksom helt närmad. Och han ligger vid mitt bröst och börjar suga direkt. Liksom.
Så fint. Jag har sett det.
Ja,
jättevackert.
Jag är så nöjd med att det finns där.
Ja, och det kan vi uppmuntra folk. För det kände jag själv. Bara, nej men gud, inte filma och sånt. Det känns ju så obehagligt.
Ja, för man vill inte ha med en massa gegg.
Nej, men precis. Nej. Jag tror att man är lite rädd. Och kanske framförallt som förstagångsförälder. Men om man, alltså... Det, jag tror inte man ångrar det i efterhand om man filmar lite.
Men sen vill man ju inte se där nere. Eller vissa kanske vill det.
Ja, precis.
Men jag vill inte det. Men ja, du har ju sett det så lugnt i rummet eftersom jag inte har ont.
Ja, det är
jag skriker
helt
ju inte.
Ja.
Det är bara mycket kvinnor i rummet.
Ja. Det är också och
kommer upp. Och han är helt brun när han kommer upp också. Jag bara, vad brun han är. Men det är för att den, liksom, blodcirkulationen har inte kommit igång riktigt. Och väldigt täckt i sånt där fosterfett då. I och med att det var så pass tidigt. Mm. Men där var han. Och det var ju otroligt häftigt. Och konstigt. Jättekonstigt. Tyckte jag. Mm.
Den informationen jag har fått är ju att epiduralen hjälper liksom, i värkskedet och öppningsskedet så att säga och inte direkt under kryssnings- och utdrivningsfasen. Men kan den ändå hjälpa även där? För Johanna upplever ju att den gjorde det.
Ja, det är en teknikfråga så att vi skulle kunna se till att alla kvinnor inte kände någonting när de fått epidural ska krysta ut barnet. Och så var det förr i tiden när jag började, vi började med epiduraler. Det handlar om mängden bedövningsmedel som man sprutar. Men problemet är när, om man då sprutar så mycket bedövningsmedel så att det tar bort både trycket och smärtan och krystar ut barnet, så blir frekvensen sugklockor blir väldigt mycket högre. Och då får man balansera emellan, är det värt det? Och sen kanske öka frekvensen sugklockor med risk för bristningar och att barnet får ont i huvudet och sådana saker. Så att idag försöker vi ändå få kvinnor att under öppningsskedet ta bort smärtan, men sen när barnet ska krystas ut på grund av då risken för komplikationer i utdrivningsskedet blir så pass mycket större om man bedövar bort hela krystreflexen för kvinnan.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men vad hände i och med att Sam var prematur efter? Gjorde man något särskilt med honom?
Han fick koppmatas lite extra då med ersättning. För när de suger där i början då får de inte i sig någonting. Han får ju så pyttelite så här råmjölk kanske. Men de kom in med en sån här liksom, du vet, en liten kopp som man har till mediciner. Och första gången var det en sköterska som gav honom när liksom... Sot. Vi har en film på det också när han ligger och dricker ur en liten kopp liksom, som är nästan lika stor som hela hans ansikte. Och det skulle jag ju då ge extra var tredje timme. Och vi var kvar i det där rummet under större delen av onsdagen i och med att han föddes klockan 06.30. Och tjejerna var ju också helt slut. Och de har ju familjer och jobb. Så att de var ju helt slut hela den veckan. Och såklart. Det var ju väldigt emotionellt för dem också, ja, såklart,
gud,
att vara med på det här.
Otroligt.
Så att, men den dagen var så himla soft och vi fick den här goa fikan. Och så, då hade de ju såklart bokdukat till tre. Jag tänkte den där brickan för tre med mackor och pommack eller vad det är liksom. Men vi sov och vi myste den där dagen och matade var tredje timme och bytte blöjor och sådär. Men, och han fick gulsot, det är ju tråkigt, men det är väldigt, väldigt vanligt. Bland alla barn, men framförallt bland för tidigt födda.
Men det var ändå så då, i och med att han, alltså han var för tidigt, men han var ändå fullt liksom färdig.
Precis, det var därför de väntade ju till 36 plus 0 då. För då...
Så du behövde aldrig känna någon oro liksom, för att han var kompositivt?
Nej, och han mådde ju bra. Han var ju pigg liksom.
Ja.
Men gulsoten som sagt, den mäter de ju, och den gick liksom inte bort. Och det tyckte jag var jobbigt, för att jag blev väldigt emotionell. Det blev väl alla med babybluesen där. Den, jag är ju inte särskilt känslosam annars, eller sådär. Men det slog mig som en klubba. Och jag kände också en otrolig, otrolig kärlek till det här lilla barnet.
Gjorde du det direkt?
Ja, jag gjorde det direkt. Om det nu var babybluesen som satt in också. Men jag grät ju konstant där. För att jag var trött, men också för att så här, åh, vad fina ni är. Så grät jag lite där, och sen så grät jag för att, tänk om man får cancer någon gång. Du vet, så här, jag grät precis allt. Och sen var det så sjukt jobbigt med den här koppmatningen. För att du kan tänka dig hur mycket det som rinner ut vid sidan om, och när jag väl lyckades pumpa ut lite sån här trögflytande råmjölk och skulle liksom mata honom, och det rann ut så jag liksom började gråta.
Liksom, guldet,
guldet som rann ner för hans haka. Och, och då var jag själv. De fick inte vara kvar.
Aha.
Så det var första gången som jag liksom kände det här att ja, det är så här det ska vara.
Ja, just det.
Men de var så otroligt fina, barnmorskorna. De var så här, ring på oss om du behöver hjälp med någonting. För att jag behövde ju hjälp med att värma den här lilla koppen med ersättning. Och då, det fixade de nästan varenda gång till mig. Och någon natt när jag liksom bröt ihop, då sa de, vi tar med Sam ut nu, så får du sova några timmar i sträck. Liksom. Men han åt bra och allt sådär. Men gulsoten ville inte ge med sig, så han fick solbehandling. Jag tror att jag skickade en sån bild till dig.
Ja, det såg obehagligt ut alltså.
Och där... Där tyckte jag faktiskt inte att de förberedde mig riktigt bra på vad det var som skulle ske.
Mm.
För helt plötsligt så hade han ögonbindel. Och de la honom på någon sån matta som kanske var en gång en halv meter. Solmatta liksom. Och höll på att knyta fast honom vid den. Och jag var så här, vad är det som hände? Ja. Och sen när man sätter på den så blir det ju sånt blått ljus då. Så ögonbindeln var ju för att skydda hans ögon.
Solarium typ liksom.
Precis. Ja. Och han såg hans lilla 2,5 kilo. Han såg ju helt... Men det blev så här, jag vet, Biafra barn i Afrika. Alltså, så där kände jag. Och mitt hjärta bara... Och då skulle han sola då från 8 på morgonen till typ 5 på eftermiddagen.
Och
sen skulle han ta blodprov igen då för att kolla om det hade gått ner. Och så hade det inte det. Så att då fick jag reda på att han skulle ha hela natten och så igen då. Så jag fick liksom amma honom med hela den här liksom matten i min famn. Sådär. Så det tyckte jag var sjukt jobbigt. Faktiskt. Och det var därför sen som vi blev kvar då. Han kom på onsdag morgon, men vi fick inte åka hem först på måndag.
Just det.
När de här värdena hade gått ner ordentligt och han hade kommit upp. För han gick ner i vikt. Men när han hade gått upp och... den där kurvan såg okej ut. Men det var fortfarande så här att vi skulle komma tillbaka 2 dagar senare och ta nytt blodprov. Och då fick vi komma tillbaka 2 dagar senare igen. Eftersom det inte såg bra ut. Och det var typ dagen för julafton. Så att, halvjobbig start. Jag tycker faktiskt fortfarande att han är lite smågul. Men de säger att det är ingen fara. Det är så det. Men då vet jag att jag kände mig, för andra gången kände jag det här, vad har jag gjort liksom, att jag är ensam. Första gången var på profylaxkursen, ska jag säga, lägga till.
Okay.
Trodde jag att jag skulle vara så tuff, att jag skulle sitta där med 9 par och sitta där själv liksom. Det var första gången som jag gick hem och grät lite faktiskt. Att det var, där satt de och smekte varandras magar och sådär. Och man skulle ju öva, det hade inte jag fattat ihop. Så jag fick ju vara med instruktören. Men då sa hon det att nästa gång så tar du med dig din kompis. Och då gjorde jag det.
För det är också så här klassiskt, du får vara med instruktören. Så här himla utpekande liksom.
Men samtidigt så lär man sig bättre då.
Absolut, men just själva känslan. Ja. Det vet
men jag har hela tiden varit så här att nu ska jag göra det här själv. Det har varit en sån självklarhet. Då får jag ta allt sånt där. Jag visste det när jag anmälde mig. Att det skulle vara...
Men det är ju också en annan sak sen där efteråt när man är så skör och alla hormoner och så händer det någonting med sitt barn. Det är klart att det vore konstigt om man inte blir påverkad.
Och just det här att kan vi inte få komma hem också. Ja. Jag trivdes jättebra där. Men man var så här, kan inte han bara bli av med den där jäkla kulsoten och, ja. Så att jag får komma hem och börja livet liksom.
Ja. Ja, men för även om det är liksom supertryggt och bra på BB och stanna liksom eller lite BB så här, hem eller vad det nu kan vara, så är det ju ändå förenat med någonting att vi är kvar av en anledning liksom.
Mm. Men däremot ska jag säga det kändes ju lite som jag sa kollo förut. Det fortsatte för att man så här, nej men nu sover den här, då kan jag gå ut och värma mina köttbullar, var ju det som var det godast på, på maten, och gå ut och liksom jättegod mat, det var mysigt och sådär. Det kändes ju tryggt, ingenting kunde hända. Om det någonting hände med honom så var jag ju på rätt plats.
Precis.
Det var fantastiskt tyckte jag. Man kunde ringa på en klocka så kom det någon och hjälpte en.
Mm.
Det förstod jag att så kommer det inte vara hemma.
Nej. Hur var det att komma hem då? Till ert hem?
Bra, för att Anna körde oss. Och sen kom de ju och minst en gång om dagen. Kom de och liksom hjälpte mig med det jag behövde och sådär. Och då hade jag ju dessutom de där frysta pirogerna. Sen har jag haft sån otrolig tur med att jag haft en väldigt snäll bebis. Jag har kunnat lägga från mig honom från dag ett. Och han har varit trygg i att ligga i sitt babynest och sova helt själv. Så jag har kunnat duscha. Han har inte varit krävande överhuvudtaget. Vilket har ju varit underlättat enormt mycket.
Mm.
Så att, men det var inte det att jag gick ut med vagnen där efter jul. Så det var ju svinkallt och snöstorm och grejer. Men jag fick lite besök, min mamma kom upp och sådär. Så att, det gick liksom bra.
Mm.
Men än idag, det har gått 3 månader. Jag kan fortfarande glömma av honom ibland. Sen han ligger och sover där inne och är tyst och så står jag och diskar och så bara, just det.
Skönt.
Så att jag liksom, man växer in i det.
Ja, så är det.
Men än så länge så har han varit så pass snäll och tyst att det är, ibland kan jag glömma bort honom.
Men det låter ju ändå i sig. Det kan nog vara rätt skönt för...
Alla säger så här, väntar du?
Ja, precis, det kommer en dag när du absolut inte kommer kunna.
Bara, min bebis sover hela tiden. Hon sover 19 timmar. Ja, väntar du?
Så att... Ingenting är beständigt, det får man lära sig.
Nej.
Men ja, 3 månader in som sagt, finns det något som du har känt under den här tiden har varit liksom tyngre på grund av att du är singelmamma? Eller du har ju ingenting att jämföra med, självklart, men som du kan föreställa dig liksom.
Nej, men jag ser ju på vissa andra som är i min situation som har fått barn. Mm. Där barnet kanske skriker hela tiden eller inte vill bli som hela tiden vill vara i famnen.
Ja.
Då får man ju ingen ro.
Mm.
Men de har ju också haft kompisar som har hjälpt dem. Så att de har kunnat få duscha och kunnat få sova.
Mm.
Så det handlar så mycket om det här nätverket som man har runt omkring sig.
Mm.
Så själv har jag inte upplevt någonting jobbigt överhuvudtaget. Vi har till och med varit ute på restaurang och sådär. Jag har då haft, Anna och Lotta har varit hemma hos mig, så har jag kunnat gå ut själv och liksom passat honom och sådär.
Mm.
Men det har att göra med att han är så pass lätt att ha att göra med.
Mm.
Men än så länge har jag inte ångrat en sekund, ska jag säga. Den är med, man börjar fundera på om jag vill resa någonstans, hur kommer det gå och sådär. Men jag tänker att det löser jag det också.
Absolut.
När det väl kommer liksom.
Såklart. Men ett starkt socialt nätverk, bra vänner, bra familj. Har du några andra tips till tjejer, kvinnor i en liknande situation?
Framförallt kolla upp Femis.
Mm.
Så att man har det där nätverket. För att det tror jag, vad man än råkar ut för, om man får bröstcancer eller vad som helst, att man hittar andra i samma situation som man kan prata med, som förstår en. För alla andra, hur mycket de än vill, kan de inte förstå hur det känns.
Precis.
Så det är någonting som jag verkligen kan ge som råd.
För det är också jättebra då om man känner att man inte har de här självklara bästisarna som du hade. Det finns grupper där man kan hitta vänner som kan finnas där för en.
Ja, och
även sen om man känner sig ensam idag.
Jag tror mycket på det här med doula också.
Just det.
Ja, det tror jag mycket på. Någon som är där för dig.
Mm.
Och sen, jag vet inte hur du skulle känna att ha en kompis med också. Alltså, för i mitt fall så tog det ju 8 dagar, så det var perfekt att jag hade 2.
Mm.
Sen var det ju ingen av de två som jag hade klarat mig utan dem under just själva förlossningen, tror jag. Det var ju skitbra att jag fick så här dricka. Mm. Så här, Janna, är du törstig? Vill du ha päronsaft? Liksom. Men de gjorde ju inte så mycket under själva liksom förlossningsskedet, utan det var all annan tid. Mm. Och sen det här att ha två var att jag kände inte att jag behövde vara social. Utan de två snackade med varandra. Mm. Vilket jag tyckte var härligt att jag inte...
Nej, du kände jag ju ansvar för att de skulle... Liksom, nej,
och sen kände jag ju dem sen jag var 15-16. Mm. Så att jag hade sagt det, att det är stor risk att jag blir väldigt osocial, kanske otrevlig. Och de bara, har de vetat om. Ja. Liksom. Ja. Så man har någon som är vän som känner den så väl, så är det ju lättare. Men det är också viktigt att prata igenom innan, tror jag. Att jag kommer nog behöva gå in i mig själv. Så att man är förberedd på det. Och jag var också väldigt tydlig i mitt förlossningsbrev att jag är ingen person som svarar bra på någon som lägger huvudet på sne och säger, vad duktig du är, eller pratar bebisspråk. Det är pallant jag, utan kommunicera det tidigt till de som ska vara med eller till i ditt förlossningsbrev, hur du vill bli bemött. För de är beredda på allt där.
Precis. Jätteviktigt. Om man, ju tydligare man är, desto bättre.
Ja. Något annat som jag tänkt så här, jag har tänkt på är att släpp det där med bajset. För man struntar så fullständigt i det när man väl är där. Man tänker att det ska vara en stor grej.
Du menar att bajsa på sig själv?
Yes!
Just det.
De är så bra på att göra så att det inte... Jag insåg att där bajsade jag nog. Ja. Men liksom...
Det blir ingen grej.
Nej, och jag var bara glad att Anna och Lotta inte stod där nere. Att de var uppe vid mitt huvud. Ja, just det. Liksom. Men det är så fullkomligt ointressant. Om man vill bara ha ut den här ungen, liksom, att man skiter i det. Så att lägg inte någon kraft på det.
Nej, det finns viktigare saker att bry sig om.
Ja.
Mm. Tusen tack, Johanna.
Tack, Nina.
Tusen tack, Johanna Garå, både för att du ville dela med dig och för att ditt mod gav hela världen och dig själv, lille Sam. Jag vill också passa på att uppmana alla att söka upp den ideella föreningen Födelsevrålet som lobbar för en bättre förlossningsvård. Något som verkligen är av högsta vikt just nu. Ni har säkert inte undgått att missa att flera BB slår igen och kvinnor tvingas föda i sina bilar på väg till närmsta BB som kan ligga flera mil bort. Och så här kan vi ju såklart inte ha det. Så läs mer på födelsevrålet.org och se hur just du kan göra skillnad. Kram till er allihopa, så hörs vi snart igen.
Producerat av Perfect Day Media.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.